Då ska ni vara välkomna tillbaka, gott folk, till det här
åttonde
avsnittet. Vi börjar komma in i det här nu. Jag kommer inte riktigt ihåg hur många det är längre. Till åttonde avsnittet, ja, av Fiktiva Universum och Faktiska Undringar.
Hej!
Ja, nu ska du säga vad du heter.
Robin heter jag.
Och nu ska du fråga vad jag heter.
Vad heter du, Kenneth?
Ja, hej! Kenneth heter jag.
Yes. Idag så har vi sett avsnittet Civis Pacem. Eller Pacem Parabellum. Det är så man uttalar det.
Nej, Pacem. Det tror jag absolut inte. Men jag kan inte bättre, så att vi kör på det.
Ja, men det är ett K och inte ett C i alla fall. Eller S med det, har jag förstått det som.
Ja, ja, okej. Okay.
Mm. Och för er som inte kan latin, så som mig, så betyder det om du vill ha fred, om du vill ha fred, förbered dig för krig.
Mm.
Typ.
Det stämmer bra det.
Och vi har lämnat timeloparna bakom oss och ska gått oss ner i skogen istället.
Ja, men inte vilken skog som helst.
Nej,
den här skogen pratar med oss.
Apropå prata med oss, du hade någon feedback där, va?
Ooh, vilken smooth segue! Man, du är ju riktigt skarp idag, ja. Alltså.
Även om man inte får till inledningen helt, så ibland faktiskt så lyser upp.
Nu ska vi se, regel 1 när det gäller segways, referera aldrig till segway. Ja, just det, ja, det har vi missat.
Det var det du som förstod, eller förstörde menar jag.
Ja, det var det är sant.
Tack Kenneth.
Jo då, vi har lite feedback och det är en fortsättning på konversationen från förra veckan. Du minns kanske att Paula tyckte att ja, det inte finns några gränser för hur mycket man kan lida för konsten, och du hävdade att jo, det finns det visst.
Ja, det ja. Gör det.
Hon ser till att ordentligt trampa på dina tår och säger så här: okej, Robin, det finns gränser för hur mycket man kan lida för konsten. Jag till exempel skulle aldrig kolla på DS9.
Ouch.
Ouch.
Varför inte, vill jag ställa tillbaka frågan då? Den är grymt bra. Det är nog den bästa Star Trek-serien.
Nej, det är det inte. Men det är okej. Okay. Du får gärna tro det.
Tycka det.
Jaha, tycka det. Ja. Ja, just det. Precis. Det är det man gör. Man tycker inte. Man, ja, just det. Mm.
Du tror.
Precis. Nej. Jag gillar verkligen den här interaktionen mellan dig och Paula. Så det vore ju hemskt skoj om hon var med som gäst, ja, på något avsnitt.
Absolut.
Vi får se när det passar och om hon alls är villig. Men väldigt kul att hon fortsätter att skriva till oss.
Mm. Skriv något bra bara.
Jag tycker att allt hon har skrivit,
ja, jag skojar, är utmärkt. Bara. Jag har inga problem alls med det. Det är jätteroligt. Yes, ja, men det är inget att vänta på. Vi går in i avsnittet.
Så. Oh ja. Så den här gången har vi ett spännande avsnitt, avsnitt 8 av Discovery, där det händer lite saker. Ni är bekanta med hur man brukar tala om en A, B och ibland C-plott, det vill säga att det finns en huvudhandling som berör några individer och så finns det, ibland klipper de till några andra och ibland är det ytterligare en tredje situation man håller koll på. Jag tänkte vi delar upp det här avsnittet, så vi stökar undan C-plotten först. För det hände minst där. Och C-plotten är att Science-snubben är sur igen. Han mår inte bra. Och tydligen så är det så att han hoppar ibland in i parallella verkligheter. Eller snarare, han får minnena från sig själv ifrån ett parallellt universum på något sätt. Så att han vet inte riktigt var han är. Eller snarare, han vet exakt var han är, men han är inte där han tror att han är. Och Tilly upptäcker ju det här och pratar lite med honom och lovar att hålla koll på honom. För de kan ju inte riktigt gå till medicinerna med det, eftersom han får ju inte experimentera på sig själv på det här viset. Så de två ska hålla koll på det där. Det var hela C-plotten, det var allt som hände i den storylinen under det här avsnittet. Nu tar vi B-plotten. B-handlingen var Klingons den här gången. Och vi börjar med Cole, han som har tagit över alla Klingons, mer eller mindre. Han har ju fått tag på den här äckliga förmågan att kunna göra sina skepp osynliga. Och hans ögon sitter alldeles för tätt ihop, tycker jag. Man kan inte lita på sådana människor. Eller Klingons i det här fallet. I alla fall, han har ju fått tag på den här artefakten från de första två avsnitten där. Och där har han ju kunnat ta ut funktionen och har lärt sig hur man gör skepp osynliga. Och det sprider han till alla som tycker om honom. Albinons fjälla dyker ju upp och vill lura sig in och flörta sig in lite med Kol där också då. Så att hon kan komma åt amiralen som sitter fängslad sedan förra avsnittet. Verkar som att hon lyckas med det. Hon kommer in till amiralen och så säger hon att hon vill hoppa av, helt enkelt. Hon känner sig inte hemma hos Klingons längre. Det är ju inte en människa som tror på henne. Men hennes specialitet är att ljuga, liksom. Så hon verkar ju ta med sig amiralen ut, blir påkommen och dödar amiralen. Antagligen inte. Det är ju en skendöd, det måste det vara. Men det kan vi komma till sen. Sen upptäcker hon när hon släpar iväg amiralen till rummet där man har massa lik som man tydligen har på Klingonskepp. Så upptäcker hon att Kol har mördat alla hennes tidigare polare. Det är liksom, det är hela släkten och hela klanen och alla kompisar, de ligger döda där. Och hon går till Kol, säger det att ja, men nu borde du väl ändå acceptera att jag är på din sida. Jag har försökt i alla fall att intervjua amiralen. Och han säger, jajamän, nu är du en av oss. Haha! Och så fängslar han henne. Så hon får gå märkt med Kols märke i pannan, så får hon gå till fängelset där och är ju inte jättelycklig. Och så avslutas då B-plotten med att Kol får en inbjudan till en fest. Då går vi till A-plotten. Det som faktiskt avsnittet handlar om, det som är intressant.
Ja.
Och det börjar ju med att du lät nästan tveksam där.
Ja, intressant med det. Ja. Nej, fortsätt du.
Ja, okej. Okay. Ja. Det börjar ju som vanligt med att Discovery trillar ur svampriket för att rädda ett skepp som håller på att bli attackerat av massa osynliga klingonskepp. Jobbigt, lyckas inte, alla dör. Det är skit det här att massa klingonskepp åker runt och är osynliga. Det är väldigt jobbigt att slåss mot dem. Så de skickar Discovery till en planet som de helt plötsligt kom på att där finns nog lösningen till alla våra problem. De vill bygga någon form av sonar som kan upptäcka osynliga klingonskepp. Och den här planeten då, Pavo, upptäcktes av Vulcans under 2000-talet, det vill säga mellan 2000 och 2100. Det här avsnittet utspelas 2257, så att de har tydligen känt till den här planeten i 100 år ungefär. Det skumma med den här planeten är att allting vibrerar och låter. Det är varenda liten pryl låter och på något sätt så låter de ihop och naturliga kristallpelare skickar ut ljudet i rymden. Väldigt konstigt. Men i alla fall, de landar och vilka är det som är away team? Vilka är det som är minst viktiga, höll jag på att säga? Jo, det är Michael Burnham, det är Ash Tyler och det är, vad heter han, Fåret.
Fåret.
Ja, Fåret. Han är ju så här prey.
Du menar den kelpian kompis som du kan kalla
det? Ja, kelpian, ja, precis. Vad heter han?
Saru, ja.
Saru, ja, precis. Så Fåret är ju chef för den här away-missionen då. Och visar verkligen att han gör skäl för lönen, verkligen. Alltså, gör helt rätt. De träffar på någon form av diffusa vibrationsvarelser. Och vad säger han? Jo, han säger, we come in peace. Men lägger inte till Kirks standardfras, shoot to kill. Det vill säga att de lägger undan, för han vet ju att de inte är farliga. Det är briljant. Och han följer protokoll liksom, och de kollar det här med first contact och liksom, de följer verkligen first contact protokoll och ja, riktigt imponerande. Han agerar jättebra. Michael och Ash flörtar såklart. De får in en liten referens till Star Treks återkommande The needs of the many outweigh the needs of the few or the one. Och det visar sig att vibrationsvarelsen är någon form av manifestation av den här planeten. Det är liksom en Gaia-planet där allt levande delar en själ. Ja. Hur flummigt som helst. Och Fåret blir då besatt av vibrationsvarelserna och finner religion. Så han blir helt till sig där och tycker att oh, nej, vi ska stanna här och vara lyckliga och bara lukta på blommorna. Och när han upptäcker att Michael försöker genomföra uppdraget och bygga en sonar på egen hand, så blir han våldsam istället. Mer våldsam än han någonsin varit på den här fredliga planeten. Det är ju kul. Så han knockar Ash och Michael och försöker banka sönder den här sonar-prylen. Då kommer vibrationsvarelserna och säger det att nej, 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 Michael har rätt, Fåret, du har fel. Och så bygger de klart sonarmaskinen, tror vi. Och där blir de upphämtade tillbaka till Discovery igen. Och slutligen så berättar fåret hur han blev förförd av den här frånvaron av rädsla. Han är alltid så rädd, han går runt och är skakig och skrajsen och rädd att någon ska raka honom, höll jag på att säga. Eller äta
honom. Det är så elak.
All huffarna, puffarna, blow your house in. Och du vet, ja, han är så skrajs. Att då inte ha den här rädslan, det var en helt ny känsla och han blev helt förälskad i den. Men det visar sig att de här Gaia-varelserna där, vibrationsvarelserna, de var inte riktigt så smarta som man skulle kunna tro. De har ju fått nos om då att Klingons och människor, att de bråkar, och då tycker de det att nej, kan vi inte vara vänner istället? Så det är de som bjuder in Kål till en fest då och säger det, kom hit, så kan vi sitta och prata om det och ja, rosta marshmallows och så kan vi bli vänner allihopa. Och ja, det är ju där avsnittet slutar då, med att Kål är på väg till den här planeten. Vad hette den? Den hette Pavo.
Pavo.
Och de enda som är på plats, det är ju Discovery. Så att, ja, nästa avsnitt kommer ju bli tråkigt.
Och så måste man ju då, som... Vem var det som sa det? Måste försvara planeten.
Ja, det är Michael i slutet där, säger att de är ju dumma i huvudet. Det har vi ju märkt vid det här laget. Alltså, de är ju riktiga puckon. De tror på fred. Hur korkad kan man vara? Men alltså, det är de här lite lätt efterblivna raserna och varelserna som vi som Federation måste försvara. Det är ju vår grej. Jag menar, se på fåret bara. Det är ju så här lite lätt efterblivna raser som vi måste skydda då. Va? Men ja, jo då.
Ja.
Så är det. Ja, det var avsnittet.
Det kändes som att den första striden som var där, den kändes, jag fick lite kopplingar tillbaka till Kelvin Universe. Med att det var, kändes som att det var ganska hög kvalitet och har spenderat en del pengar på den. När man ser där, när de skulle då rädda det här skeppet Gagarin som inte gick så bra. Och där kände jag också att det är lite ovanligt att de inte lyckas att rädda skeppet.
Mm.
För överlag så tycker jag oftast att de lyckas med sitt uppdrag, i alla fall till största delarna. Utan nu är det bara, nej, då får vi hoppa härifrån.
Det var väl någon av filmerna där typ Enterprise D åker framför missiler för att skydda Enterprise C eller något sånt där. Så lite samma manöver där, men de lyckades ju den gången. Mm. Så det är som du säger, det kanske är lite ovanligt att de faktiskt misslyckas.
Ja.
Men det är ju för att återbefästa att det här är ett krig och det går illa just nu för federationen. De är desperata.
Ja.
De måste få någon lösning liksom. Men det känns ju lite som taget ur luften att, ja, vänta lite. För 100 år sedan så träffade The Vulcans på en planet som låter som en radio. Där åker vi till. Jaha.
Ja, och sen om man ändå ska fortsätta på det spåret, jag tycker det är lite underligt att att plotten på något sätt säger att ser vi Klingonskeppen så kommer vi att finna kriget utan det minsta problem. Det är som att kriget är över. Det är ju en förenkling som heter duga. För jag tyckte väl det ser ut som att Klingons sparkar människor i arslet, eller vad man vill säga.
De vann redan innan. Ja, visst, ja, så att du har helt rätt.
Lite konstig syn på det hela.
Men å andra sidan, det är väl så att innan så var det en tuff fight, nu är det en omöjlig fight.
Det är sant. Alltså, men ändrar de inte typ att kriget kommer vara över och vi kommer att... Eller det kanske de inte sa, jag tyckte det kändes så i alla fall.
Jo, men de försökte ju övertyga de här lite lätt bakom hippie-gaia-varelserna där. Det var ju... Ja, sen blir det fred om vi bara får det vi vill ha av er. När har vi någonsin hört det för?
Ja, och de verkar kunna läsa ens tankar och sådär.
Ja.
Eller? Var det inte något sånt? Eller se ens historia bak?
Jag vet inte.
För
de fick ju någon form av flash från fårets sinne där, ja.
Nej, men alltså, med det bara titta där själv. Saruf fick ju också reda på där hur Tyler missledde honom.
Just det. Det har du rätt i. Det var roligt. Det nämnde inte jag. Han fick ju en sten där då fåret som han använder tillsammans med Ash, och det är det som gör att han kommer på att de försöker lura honom då, att Michael har stuckit iväg för att fixa den här sonarprylen. Men den stenen, intressant, den måste ju nästan komma tillbaka igen. Jag menar, tänk vilken teknik, alltså tänk att ha någonting som kan göra att du kan se om personen du pratar med har fredliga avsikter eller inte.
Ja, på något sätt då så tycker jag att då borde de kunna läsa av dina tankar lite grann. Eller tänker jag fel nu, de här som bor, de här varelserna på Pavo. Hur kan de då tycka att det är en bra idé att nu drar vi in Klingons i det hela? Eftersom de måste ju förstå, efter att man har läst tankarna hos de här karaktärerna då, hos Burnham, hos Saru, att det är en omöjlighet, det kommer inte att hjälpa, det kommer inte att fungera.
Ja, men de är ju naiva. De tror ju fort, ja, de är ju säkert med på att Michael och gänget, att jo, men det här är vad ni tror på. Ni är övertygade om att det är så här. Men vi vet bättre. Om vi bara sitter ner, håller i hand och sjunger Kumbaya, så blir det bra, ska ni se. Och rosta marshmallows, det är viktigt. Alltså,
ja. Jag blev lite Jag blev lite misstänksam också med det här. Reagerar inte du över det också när Saru och Burnham slogs lite grann där? Helt plötsligt så kom den här rasen, det här molnet med Tyler och bara oops, så där. Jag menar, Tyler hade ju ingen som helst relation till dem innan, vad vi såg. Och helt plötsligt så har de antingen blivit bästisar, eller så ser de att han har någon typ av någonting att tillföra den situationen. Jag tyckte det var väldigt underligt. Varför ens dra med honom om inte han är viktig? Eller varför inte?
Ja, men du vet, deras prioritet är ju frid. Och det var ju inte frid när Michael och fåret slåss. Så då tycker de att, okej, ska vi se. Vi tar deras kompis dit. Kanske det löser saker. Så kan de, för de tre som kan hålla hand och sjunga Kumbaya.
Ja, det är möjligt.
Eller så är det bara en plot point för att han inte ska bli lämnad ensam.
Ja, nej, jag blev fortfarande lite så konfunderad över den situationen, men vi får väl kanske se. Ja.
Ja, men det är ju svårt också att bedöma hur de tänker och reagerar med tanke på att vi inte har hört dem säga något. Vi vet ju inte hur de resonerar. De har ju aldrig, eller har de aldrig. Det är ju intressant. Planeten upptäcktes av Vulcans, men de tog nog ingen first contact.
Ja, men det brukar de väl inte göra på det sättet. De brukar väl ofta köra en, vad kallar man det för? Skanna planeten och så. De brukar köra på avstånd. Det har vi i alla fall sett i andra serier, att de är mer reserverade och vill inte gå in och beblanda sig lika mycket som människorna vill göra.
Mm. Ja, det stämmer. Du har rätt. Och har de inte landat på planeten, för det sa de ju där att det gick inte att mäta det här, någon form av intelligens, i och med att det är på något sätt distribuerat över hela planeten hos alla levande varelser, så det betyder ju att de inte skulle upptäcka att det fanns intelligent liv annat än om de landade. Så att det här är ju first contact, och då måste ju det betyda att det här är ju de första varelserna som de här vibrationsvarelserna träffar på.
Mm.
Det är ju det här gänget, och jag menar, om de har byggt de här kristallstrukturerna eller utvecklat dem eller vad man nu ska kalla det, just för att få kontakt med människor eller andra raser snarare, då är ju det här en situation de har väntat på länge. De har sett fram emot att få träffa de här puckorna som nu råkar snubbla fram på deras planet. Så det är klart att de vill göra sitt bästa.
Ja.
Visa framfötterna och visa att jo, men vi tycker om att leva i harmoni. Lev i harmoni med oss, snälla.
Och därför dör ni.
Har ni fiender? Ja, men vi kan gärna hjälpa er. Om de bara kommer hit så kommer de också förstå.
Det är ju ett under att de har överlevt så länge de har gjort, faktiskt.
Ja. Jajamän. Så nu kommer väl kol och bombräda hela planeten. Det kan bli intressant att se. Brandbomber rätt över de här skogarna och alltihopa.
Då kanske de lär sig något på det, då menar du?
Jag menar, de utgör ju potentialen till en sonar som kan avslöja deras cloaking devices, och det betyder ju att de ska utrotas. Såklart.
Om de förstår det, att det är därför. De vet ju inte varför de blir kallade den.
Nej.
De kanske inte ens bryr sig om planeten i sig när de ser, ja men det märker vi nästa avsnitt. Vi behöver inte gå händelsen i förväg, det ser vi ju.
Jo, precis. Men ja,
Jo. Sen har vi det här, jag blev lite nyfiken när du sa det. Det här med Stamets i början, hoppar vi lite. Men du sa att Stamets val där, att antingen typ åka iväg och undersöka sig eller stanna kvar och bli ännu mer förvirrad. Och du sa att han har någon typ av, att han ser ett parallellt universum.
Ja, han kallade ju Tilly för kapten.
Ja, men betyder det verkligen det? Bara sådär, han kan ju bara vara förvirrad.
Ja, men han sa ju själv att han hade minnen som inte var hans, eller ja.
Ja, för det missade jag då. För det var det jag tänkte komma till. Jag ville...
Jo, men det är när de sitter i mässen sen senare så försöker han förklara att jag vet vad jag är, men han hade minnen som, ja, han var någon annan, eller han var sig själv, men ja, så att han ja. Var någon form av variant av sig själv, och då, det, han pratar ju inte om parallella universum och sånt, men det...
Nej, precis, det var ju du som gjorde det där.
Jo, men det är ju så jag tolkar det då, om han...
Ja. Ja.
Om han på något sätt får minnen från en parallell version av sig själv där hon är kapten och whatever, alltså de förändringarna. Så ja, det är så jag tolkar det i alla fall. Det kan ju vara fel. Det kan ju vara i tiden också, så sett. Jag menar, hon siktar ju på att bli kapten. Ja. Det kanske är så att han tjänar på hennes skepp någon gång 20 år in i framtiden. Mm. Och att det faktiskt är... Att det inte handlar om parallella dimensioner, utan det handlar om tidsaxeln. Att han faktiskt får in minnen ifrån framtida resor han kommer göra.
Det är ju så svårt faktiskt att se henne som kapten, alltså.
Ja, på sikt. Alltså, ja. Ja, nej, jo, lite svårt är det, men...
Personligheten måste förändras lite i alla fall. Så kan jag väl säga.
Hon har en del att jobba på.
Kanske inte personligheter, utan hennes sätt att vara, kanske. Men det är en annan sak.
Men om du tänker på allt hon har gjort hittills... Förutom att hon är lite av en bimbo på fritiden. Allt hon har gjort har ju varit väldigt exemplariskt. Alltså, hon gör ett bra jobb på Away Missions. Hon gör väldigt bra ifrån sig. Vad händer? Jo, hon är observant. Hon märker nu när den här science-snubben, när han blir lite förvirrad och håller på där, va?
Ja.
Så... Och hon håller ögonen öppna, men hon är ändå praktiskt lagd. Hon accepterar att okej, vi går inte till doktorerna eller till kaptenen med den här grejen, utan vi håller det mellan oss eftersom jag finns här och kan övervaka dig så att det inte blir värre. Och, alltså,
ja.
Hon har många bra egenskaper.
Jag tycker ju fortfarande dock att det är väldigt konstigt att ingen person med personalansvar, Lorca, doktorn, vem som helst som överhuvudtaget har någonting med personal att göra, inte märker att han är en helt annan människa och tycker att vi kanske ska kolla in i det här, varför han beter sig som en idiot, eller beter sig som att han helt plötsligt inte är en idiot, kanske man ska säga egentligen. Jaha, alltså, det är bara som att det regnar.
Vägen till hippie och sen tillbaka igen, ja.
Det borde ju få folk att reagera. Vilket inte gör någon anledning. Man har väl ingen som kan personal på det skeppet. Och inte ens hans pojkvän verkar bry sig.
Kapten Psykopat har ju inte tid att bry sig. Han vill bara ha resultaten.
Ja.
Och vi vet ju inte ens vem som är Chief Medical Officer här. Vi har inte träffat den personen ens.
Nej.
Så den som håller koll på honom, det är ju hans pojkvän då, som du säger. Och jag kan ju tänka mig att han mäter nog... Och kollar liksom att alla, ja, vital signs, vad heter det? Alltså att han rent fysiskt mår bra. Och sen så är det väl science-snubben som helt enkelt fejkar. Han fejkar väl ut att
han är ett arsle med honom, alltså, det är det du menar.
Nej, men han försöker inte oroa honom. Det var väldigt vad du ska dra snabba slutsatser.
Ja, men jag menar, man inte låtsas som ingenting händer med det. Då måste han gå tillbaka till sitt vanliga jag.
Ja, han kanske är lite flummigt blommig när han är hemma. Vem vet?
Jag har dock svårt att tro det, men jag gillar honom faktiskt bättre som han är nu.
Sur?
Nej, men han är väl... Ja, nu menar jag kanske förra avsnittet i och för sig.
Ja, men ja. Du gillar Flower Power Stamets, menar du?
Ja, det gör jag. Mycket roligare.
Jo, han är hemskt skoj. Det är han.
Mm.
Men jag tycker om karaktären, alltså normalt sett också. Just för att han är så butter. Och det är verkligen så där. Det är vetenskapen som gäller. Det är bara det som är viktigt. Och ändå har han de här... Hur uttrycker man det? Ändå är han öppen för, som vi talar om när Burnham kom med en idé där, att andra har bra idéer. Han är villig att testa. Han har liksom inte riktigt... Det viktiga är inte hans eget ego. Han har den här ödmjukheten. Men det är ju för att han brinner fullständigt för vetenskapen. Så att vetenskapen är viktigare än hans ego. Och det tycker jag är lite coolt. Alltså, han har en djup i sin personlighet som jag faktiskt uppskattar.
En strimma till nyans att inte, vad ska man säga, att inte se sig själv som bättre än alla andra kanske. En strimma.
Nu är du så där negativ igen, Robin.
Ja, men jag tycker han har varit mest självgod i hela serien. Och helt plötsligt blir han flower power. Visst, han en gång eller någonting sånt. Så tyckte han att någon annan hade en bra idé. Och då ska vi inte bara släppa lös vattenfloden här bara för det.
Okej, vänta lite nu. Nu får vi nästan ta det här. Nu handlar det inte om Star Trek längre. Nu handlar det om oss. Är det inte så att det är du som är snäll och trevlig och tror på mänskligheten och det är jag som fullständigt har tappat hoppet om?
Ja, det är alltså, lite så faktiskt. Men,
det här är ju, det här stämmer inte. Vad har hänt, Robin? Har du haft en dålig dag idag? Eller?
jag kanske har gjort samma resa som han har gjort, fast tvärtom då.
Ja, okej.
Okay. Och du också antagligen.
Också sniffat sporer.
Ja. Det måste vara något sånt. Nej, jag vet inte.
Ja, det är därför du snyter dig hela tiden, jag förstår. Ja,
ja, lite förkyld är jag då.
Ja, det kanske är det då.
Blir butter när man är förkyld.
Mm, ja, okej då. Fair enough. Ja.
Det är bara en väldigt kort grej. Som vanligt så är ju Discovery, eller det skeppet som vi följer, det enda som kan göra något. Dessutom när ett skepp är i nöd. Men för ovanligheten skulle så lyckas man ju inte rädda skeppet.
Nej, men det gavs ju en förklaring till det också. Han var ju lite sur där, kapten psykopat, på sin nya amiral.
Ja, precis.
Som han antagligen inte har haft sexuella relationer med, för det är en manlig Vulcan. Men i alla fall, han tycker ju det, att varför kommer ingen annan och hjälper oss? Hallå, ska vi slåss här ensamma eller? Ja, därför att det var 3 skepp som blev anfallna samtidigt.
Mm.
Och alla 3 gick under.
Mm.
Så ja, ni får jobba själva därför att
det
finns verkligen ingen annan. Ja, precis. Suck it up. Du. Det är också då för att poängtera ytterligare hur kast kriget går. Och ärligt talat, hur många skepp kan de ha? Jag tycker att federationen kan ju inte ha en stor armada i det här läget.
Några 100 eller?
Ja, kanske. Ja, de måste ju vara upptagna med att bygga fler i alla fall. Det är ett som är säkert.
Sen den här planeten Pavo.
Mm.
Den var ju faktiskt ganska vacker för en gångs skull. Jag är ju ganska van vid att när man kommer till en ny planet, visst, det kan ju finnas en... Det kan vara ganska fint ibland. Men det hamnar alltid i grottan. Vi hamnar alltid i grottan, vad den gör. Och jag bara väntar. Jag bara väntar på att grottan skulle komma. Men det kom ingen grotta.
Kommer Star Trek-grottan?
Ja. Ja, men det är ju en obligatorisk grej. Det måste finnas en grotta på planeten. Annars så är det ju inget. Annars är det konstigt.
Japp, du har helt rätt.
Men den här gången kom det ingen grotta. Jag blev nästan lite ledsen.
Du har rätt i det. Du vet, jag tänkte inte ens på det. De borde ha gått förbi en grotta bara och peka på. Kolla, där är en grotta. Bara som en hommage till alla Star Trek-grottorna.
Jag hade blivit så nöjd då. Där kom den.
Fy, vad roligt. Ja, du har ju helt rätt.
Vi får ju kolla efter det här när de landar på fler planeter i framtiden. Vi får bocka av hur många gånger vi hittar en grotta.
Fy, vad roligt. Men jag känner lite grann... Jag tycker att storyn är lite forcerad.
Mm.
För vi är ändå på avsnitt 8. 8. Och då har vi haft 2 stycken mud-avsnitt. Och vi har haft 2 stycken avsnitt som mer eller mindre helt handlar om hur ska vi lyckas åka på svamp. Och vi hade 2 avsnitt alldeles i början. Hur sätter vi Michael Burnham i fängelse? Och så är det typ 1 avsnitt till som handlat om ja, något annat. Jo, just det var med, vad heter han? Sarek.
Ja.
Och det är de avsnitt vi har haft. Ja.
Du menar nu i jämförelse med tidigare Star Trek?
Tempot är högt för att vara Star Trek, ja.
Jag kan se 2 grejer. Det ena är att det är väl ungefär hälften så många avsnitt per säsong som det var förut. Det är inte de här 384 stycken.
Nej.
Eller 26 som det är. Men
ja.
Det är ju färre. Och sen så kanske de inte försöker att... Klart de försöker det, kan jag säga. Nej, men den här mjölkningen av avsnitt, att det går full väldigt långsamt. Men jag vet inte. Ja, du har en poäng. Det går väldigt fort.
Alltså den här... chansen att bygga upp karaktärerna, den här chansen att bygga upp universumet. Jag tycker att bara titta tillbaka till Star Trek Enterprise så fanns det ju där. Alltså de hade de här avsnitten där vi fick lära känna vår omgivning och våra karaktärer. Medans här då, när fick vi reda på att de börjar portionera ut den här cloaking-skölden? Det var ju förra avsnittet. Alltså,
ja, eller 2.
Ja, på sin höjd.
Ja.
Ja, det kanske inte är så tajt ändå att de i 8:e avsnittet börjar leta efter en lösning. Men
ja, men det beror ju lite på vad man jämför med såklart. Jag menar, tittar du på Deep Space Nine, det tog ju en hel säsong innan någonting hände.
Det känns mycket mer i den här säsongen som att man gör inblickar verkligen i ett större sammanhang, att okej, nu hoppar vi in, nu är vi här, nu är vi med en liten bit på vägen och puff, nu är vi borta, nu håller de på med andra äventyr och nu är vi med igen. Alltså det känns som att det är mycket vi missar därför att det är som du säger då, att det är färre avsnitt och det ges inte tid till allt det. Sen kan jag förstå det också ur ett annat perspektiv. Det här är första säsongen, här handlar det om att greppa fansen och får de inte fansen så blir det inga fler säsonger, så att
Och det ska ju alltid vara lite mer action och det ska hända, det ska väl vara lite mer forcerat till dagsdatum om man säger så.
Ja, det är ju så i dagens serier. När både Deep Space Nine och Star Trek Enterprise och de andra, de kunde liksom ha en seg säsong 1. Det gjorde ingenting.
Nej.
Och The Next Generation till den milda grad att folk säger, ja, du kan hoppa över den.
Ja,
för den gör ingenting. Det är först sen det blir riktigt bra. Men det vet jag inte. Det skulle jag nog inte säga om Discovery. Jag nu har ju inte sett några fler säsonger än. Men här är det ju faktiskt flera riktigt bra avsnitt.
Det är det. Definitivt.
Och jag tycker att det här var ett bra avsnitt också. Men ja.
Apropå att bygga karaktärer.
Ja.
Känner du att du har fått någon som helst grepp av någon av Klingons? För mig är det så här. Jag kände att T'Kuvma började jag tycka om.
Ja.
Alltså, tycka om. Lite grann. Han hade en personlighet som man kunde... Nu höll jag på att säga relatera till, och det är inte det jag menar.
Nej, men han kom någonstans ifrån. Han hade ett... Man förstod hans motiv. De var klara och tydliga och enkla att följa. Och du förstod varför han agerade som han gjorde i de flesta situationerna, va?
Cole är ju inte så, exempelvis. Inte för mig i alla fall. Han betyder ingenting för mig.
Nej.
Nej, vi får se. Det kanske blir något där och Tyrell. Eller Lerell heter det, Tyrell. Det blir lite Vulcan där. Lerell istället.
Lerell, ja. Ja, jag vet inte. Men hon är ju då utbildad till att ljuga. Hur i hela friden ska man någonsin kunna lita på henne? Ja. Jag tror på att hon är upprörd över att Cole har haft ihjäl alla hennes kompisar. Det tror jag på. Jag tror att hon inte alls tycker om honom.
Nej.
Men jag tror ju inte för 5 öre att hon är beredd att defekta till mänskligheten. Alltså, nej.
Hon kanske hatar mänskligheten lite mindre. Det var på den nivån det. Hon skulle hon få en möjlighet att få ett bättre alternativ, så hade hon ju tagit den direkt.
Hade ingenting hittills i den här säsongen skett när det gäller kriget mellan The Federation och The Klingons, så tror inte jag hon hade brytt sig om The Federation överhuvudtaget.
Nej.
Hon verkar vara väldigt...
Hon tycker inte om Cole.
Blasé, ja precis. Men grejen är att hon tycker ju verkligen inte om The Federation heller. De hade ihjäl Tecuvma.
Ja.
Och hur mycket hon än är förtjust i albinon så spelar det ingen roll. Hon var först och främst en följare av Tecuvma. Och där kom ju Michael Burnham och murderized him. Så jag vet inte. Det... Nej, jag litar inte på henne för fem öre. Men det är en intressant karaktär och det är en uttrycksfull... Alltså skådespelaren är väldigt uttrycksfull.
Det är inte lätt att göra det på ett bra sätt.
Nej, inte med så mycket latex på pannan.
Nej, och ett språk som ingen fattar och som är så pass speciellt. Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt att vara den skådespelaren. Nej, hon gör ett väldigt bra jobb.
Ja, jag tycker det. Det tycker jag absolut.
Sen tror jag att den här att Laurel tog och stoppade undan amiralen någonstans. För jag tror inte att hon dog.
Nej, jag tror att hon är skendöd på något sätt. Absolut. Nej, det kändes som att de ändå hittade någon form av kontakt där alldeles innan. Så att jag... Nej, absolut. Hon lever.
Med tanke på kontakter. Det kändes ju väldigt dumt att de också har blottad starkström i en korridor. Alltså... tänk om man råkar snubbla där och så är du ju död. Helt plötsligt. Det är ju väldigt dålig design. Trycker upp henne där mot väggen och så blir du ju stekt.
That's the Klingon way.
Det är ju till och med sämre design än panelerna på Starfleet-skeppen alltså.
Ja men... Du vet, det är ju en av de största dödssynderna i Klingons kultur. Att snubbla. Ja, om du inte kan gå rakt, då ska du dö.
Ja, det är sant.
Ja, jag vet inte.
Apropå kontakt alltså.
Ja, jag hörde den och jag fattade den och jag försökte fullständigt att ignorera den. Men tack för att du lyfte fram den tydligt.
Ja, det är bra. Jag är här hela veckan.
Ja, det är bra. Pröva lammet, höll jag på att säga. Ja, just det.
Apropå lammet.
Ja, fåret.
Ja, precis. Kelpions där, de springer ju 80 km i timmen, sa de där. Och jag tycker det är väldigt intressant eftersom vi kommer inte se de här 80 km med den här skådespelaren. Inte, om den inte är väldigt animerat på grund av att skådespelaren har problem att gå som det är redan. Med sina konstgjorda skorna på sig, de höga klackarna som har klövar är det va?
Ja.
Hovar, klövar, ja. Vad det nu är för någonting. Och han kan knappt gå i dem, desto mindre springa.
De nämnde att han hade tre olika sorters skor med sig till inspelningen. Beroende på vad man såg av fötterna och inte.
Ja, det förstår jag.
Men ärligt talat, Kelpians. Så de kommer alltså från någon planet där de var får?
Nej, de var ju inte får va?
Nej, men jo, men de var prey. Alltså de var villebråd var vad de var. Ja, till skillnad mot människor då. Jag menar, det är vi som jagar och har ihjäl saker. Men Kelpians, de kan springa, det var inte 80 km i timmen, miles per hour, var det inte det?
80 miles per hour är ju brutalt.
Är det ännu snabbare?
Aha, okay.
All right.
Ja, det är nästan dubbelt. Jaha, om jag inte minns fel.
Skitsamma. De kan springa asfort. De kan krossa communicators med näven.
Ja.
De kan kasta dig hur många meter som helst. Hur i hela fridens namn ser de varelserna som jagade de här ut? De måste vara hur läskiga som helst.
Jag har inte ens tänkt på det.
Ja. Ärligt talat, de är ju... Jag tycker att Kelpians är läbbiga, bara de blir sura liksom.
Ja, det är sant.
Tänkte honom egentligen gå full... Ta Saru här nu då, fåret. Och så tar du bort all rädsla ur honom. Och så puttar du honom på en Klingon. Han kommer ju vinna. Det måste ju finnas någon varelse som är värre än Klingons. Som har varit ute efter de här Kelpians. Det är ju en jätteläskig tanke.
Antingen det eller så att de är så som människor är på jorden. Teknologiskt överlägsna. Jag tänker ju kanske att det kan vara någonting sånt. För tänkte, det är ju inte så direkt att människan skulle ha den minsta chans mot ett lejon, exempelvis.
Ja, men i grupp och med spjut så har vi ju klarat oss. Ja. Men det är ju teknik då i och för sig.
Ja. Jag tror ju... har du rätt i det? Jag bara spekulerar. Har du rätt i det så är det ju några väldiga bästar alltså.
Ja, jag vet inte om det någonsin tas upp, men... det är
inte
ju,
än i alla fall.
Det är ju hemskt. Ja, okej. Okay. Mm.
Det var Civis Pacem Parabellum. Alltså, om du vill ha fred, förbered dig för krig. Vad skrattar du för?
Nej, det är så roligt att höra dig uttala det. Bara jag är så glad att jag slipper det.
Ja, jag känner nog så också att jag hade velat att du gjorde det. Men, vad tror du att det här avsnittet har för mening eller vad titeln betyder?
Ja, det här är ju det motto som The Royal Navy har, intressant nog.
Brittiska, pratar
ja,
de om då?
Ja, precis. Yes, yes. Ja, de har väl ingen Royal Navy i USA?
Nej, jag tänkte, det finns väl flera som ligger under kungadömet som Australien och Kanada också, va?
Ja, sant. Ja, det tänkte jag inte ens på, jag bara förutsatte att det var United Kingdom.
Du förutsätter att folk kan något, och det ska man väl kanske göra?
Nej. Nu har du fel igen. Nej, vad det här betyder, om du vill ha fred, förbered för krig, det är ju intressant då, för det är ju inte vad de här Gaia-vibrationsvarelserna gör. De tänker att vi vill ha fred, så vi... Eller ja, det gör de i och för sig. De förbereder för att se till att sätta andra i krig.
Ja, fast det är ju inte det de menar.
Nej, det är ju inte det. Nej, men så att de har ju missuppfattat då. The Federation gör ju så här. De förbereder ju för krig.
Mm.
För att kunna stifta fred så småningom. The Klingons för ju krig för att det är kul.
För att förtrycka.
Ja, precis. De är ju inte intresserade av fred liksom.
Nej.
Så det måste väl vara The Federation vi talar om. Eller är det specifikt några av karaktärerna? Det kan ju vara en reflektion över fåret. Att hans stora önskan i livet, han vill ha fred. Nu sitter du där och garvar igen, jag vet
ja,
inte.
Ja, jag ser ett fårhuvud på honom när du säger det.
Lite ullig sådär, ja. Jo, men det är bra. Att han vill ju så gärna ha fred och peace of mind, alltså slippa den här rädslan som hänger över honom. Men han får ju verkligen lära sig att det är inte en lösning på problemet. Han kan inte bara flumma ut, utan han måste faktiskt tillbaka till Discovery, förbered för krig, därför att det är enda sättet för dem att så småningom nå fram till fred.
Mm.
Skulle kunna vara så.
Skulle kunna vara så, ja. Även om jag nog köper det du sa från början med att det har nog med federationen att göra.
Ja.
I det här fallet, men så kan det definitivt vara.
Men det här följer ju traditionen och det har ju funnits många Star Trek-avsnitt som har haft latinska titlar och sådär. Så att...
Ja, det ska ha någon mer... Det ska vara lite mer punch på det hela, eller om man säger så. Det ska ligga någonting mer bakom, lite mer djupare.
Det ska låta coolt, helt enkelt.
Ja, för latin är coolt.
Jajamän!
Inte. Ja. Om man vill skriva latinska brev till dig, Kenneth, eller latinska någon latinsk feedback, hur gör man då?
Latinsk? Nej, ingen latrin i min feedback, tack. Jag tar gärna meddelanden, heller inte klingon, svenska eller engelska går bra, till mitt konto på Twitter, och där är min handle, allt inom IT, ALLTINOMIT.
Och nu vet ju ni att kör ett meddelande genom Google Translate till latin, och så skickar ni det till Kenneth så blir han tacksam. Till nästa avsnitt.
Nej.
Nu får jag säkert det bara för det.
Ja. Och det är gott åt dig.
För att kontakta mig så skickar ni ett e-mail till robin@fufupod2d.se. Och sen så finns vi på sociala medier och på de flesta podcastplattformar. Och tycker ni att det vi gör är underhållande och roligt så får ni väldigt gärna
ge mig pengar.
Det fungerar det också. Fast det var inte det jag tänkte, för jag har inte så högt...
Mig personligen. Ge mig pengar, tack. Ja.
Jag har inte så högt ställda mål riktigt, för jag tror inte riktigt på det. Jag tror inte vi kommer få det, så jag hoppas väl lite snällt på att vi kan få någon typ av... Lägg upp en recension på antingen någon av de sociala medierna eller på din podcastplattform. För, det, för om du tycker att vi gör ett bra jobb, så får ju det andra till att lyssna på oss också.
Ja, nu, ni vet, share, like and subscribe. Det är allt det där. Man ska klicka på pratbubblor och tummen upp. Inga
stjärnor.
Plustecken, och, ja. Stjärnor. Ja,
allting sånt där.
Ja, och så att du aldrig missar ett avsnitt ifrån oss. Och så ska du sprida det och så tala om för alla att det här är den roligaste svenska Star Trek-podcasten som finns.
Och den enda säkert också.
Ja, whatever. Det finns det säkert, vi har inte brytt oss om att kolla upp konkurrensen. Nej. Men det här är den roligaste och bästa av dem alla. Och så tala om för åtminstone 3 kompisar att de måste börja lyssna på oss. Det är läxan till nästa vecka.
Precis, och så tryck inte på allt då, för då kanske de trycker på den här flaggan och rapporterar, och då kanske vi blir helt avstängda istället.
Just det. Ja. Okej, tryck inte på alla knappar riktigt, tryck på de bra knapparna.
Precis.
Och kan inte någon gå in och skriva massa positiva grejer på iTunes? För jag vill trenda där.
Då får det vara många som skriver där.
Jag vet.
Det kanske kan få någon till att trenda där. Just den lokalt i Göteborg möjligtvis.
Ja. Lokalt i Göteborg. Wow. Ja. Men du har nog rätt.
I nästa vecka så kommer vi istället att gotta oss in i avsnittet Into the Forest I Go. Det ser jag fram emot att få ta ett snack med dig, Kenneth, ytterligare en vecka.
Jajamän, jag kommer vara här.
Det är fint. Och tills dess så får ni ha det så gott allihopa. Så hörs vi.
Ha det bra, hej!